Mycket välkomna ska ni vara till veckans Formel 1-podd. Janne Blomqvist och Erik Stenborg som fortsätter att djupa ner sig i det som inte är Formel 1 just nu. Som sagt, coronaviruset ställer ju till det, men det är ju ändå intressant att prata om konsekvenserna. Vad händer så småningom när vi sätter igång? Och i vårt F1-depå live igår så hade vi en hittepå-kalender. Den ska vi beröra lite närmare om en liten stund. Sen så ska vi även prata om det som Zac Brown har gått ut med idag och sagt att nu måste man verkligen göra någonting i coronakrisens spår med budgettak och så vidare, va, om sporten ska överleva och framförallt om ett antal team ska överleva och klara av att köra vidare. Det där är en intressant grej tycker jag som åtminstone jag och min egen fundering runt omkring. Och sen ska vi prata simracing. Idag får vi experthjälp av Kim Ormark som är PR-chef på Fanatec, en av märkena som levererar sådana här häftiga force feedback eller hårdvaran kan vi väl säga då, till det här med att köra simracing, som är någonting nytt för dig, Erik. Du har ju alldeles spritt nya grejer hemma.
Absolut. I varje fall en vecka gamla. Det är väl dags att uppdatera snart.
För det tycker jag.
Det är väl någonting som man lär sig av Kim lite senare, där att det går att gå hur långt som helst med sådana här simracing-utrustningar.
Verkligen, spannet var grymt, mycket större än vad jag trodde egentligen. Och ändå funktionellt i båda ändarna.
Mm. Det är väl något vi kan konstatera, men det är lite mer om det senare. Mm. Jag sitter nu i en bilhall för att jag håller på att uppdatera min bil, och nu sitter jag i en Jaguar F-Type. Jättebekväma säten, måste jag säga.
Jaha, vad gött. Det är ju perfekt att vara i bilhall. Ja, det blir väldigt bra ambiens, som vi säger i branschen.
Dött ljud.
Dött ljud, ja. Det är sånt som jag gillar i alla fall. Oavsett vad, allvarligt är det ju situationen som vi har. Ska vi komma in på den här hittepåkalendern direkt där?
Ja, exakt. Och det var ju den som vi presenterade i Viaplay Sport F1-depån live. Går att se alla de här programmen som vi har gjort. Vi har hittills gjort 3 stycken. Vi kommer fortsätta så länge vi kan och så länge det krävs helt enkelt. Och då är ju den här frågan hela tiden som är så här, när sätter vi igång? Det är ingen som kan svara på, men framförallt då så här, vad händer när vi väl sätter igång? För det är ju, jag menar, säg att startdatumet är någon gång i höst, någon gång. Hur kommer F1-kalendern då se ut? För att det är ju där ambitionen är att köra 15-18 race, men hur ska man hinna? Hur ska racen genomföras? Hur ska racehelgerna genomföras? Och allt det där är ju lite upp i luften just nu. Jag vet att Formel 1 såklart sitter och planerar allt vad de orkar, men de planerar ju på någonting som är ett liksom
rörligt mål.
Rörligt mål, ja. Så det är väldigt svårt att säga. Så det vi gjorde var att bara titta på 15 race. Om vi skulle göra det med en startdatum mitten av augusti någonstans. Och sen så tog vi bort alla stadsbanor. För stadsbanor i många fall är ju liksom, då behöver vi 2 månader att bygga upp dem. Så att Monaco är borta, det är redan officiellt, men liksom även Singapore, Azerbaijan, sådana race är också svåra att genomföra rent praktiskt på kort tid. För det är ju det som kan krävas också. Okej, vi sätter igång nu, om en månad kan vi börja köra igen. Då är det inte sannolikt då att man kan börja sätta igång och bygga en stadsbana.
Du, Silverstone behöver 3 månader på sig. Av lite olika skäl. Ja, men så ställtiden kan ju vara olika på olika ställen. Va? Men det finns en enorm tröghet här. Och därför så har du strykit de som är minst sannolika då, i och med att det är just den här trögheten.
Och än en gång, det är en hittepåkalender. Så det finns ingenting officiellt i det här överhuvudtaget. Men då baserade vi det på att vi sätter igång i mitten av augusti. Någon slags deadline för Europa-race på grund av klimat då, helt enkelt. Att Europasäsongen tar slut i slutet av oktober, månadsskiftet oktober-november. Och även det är ju ganska tajt. För att dit vi ska då, till exempel USA vore väl ett, eller Nordamerika, Amerika i alla fall, vore en liksom rimlig nästa hållpunkt så att säga. Och då har vi 4 race där, så kör vi dem på rad. Och sen så åker vi till Asien, kör de racen som går. Och nu är vi inne i november liksom. December för Japan, och det är inte heller så bra heller. Men sen så landar man då i Dubai, Bahrain. Nej, Abu Dhabi heter det.
Men vet du vad, det är rätt intressant. Dubai skulle faktiskt kunna vara en extra venue.
Absolut, och det är det vi det
Qatar.
Ja, exakt, det är kanske det vi börjar titta på här nu, att så här, för att ju mer man tittar på den biten då, att genomföra alla Europa-race som går. Jag menar, och sen så ska ju Kina in där igen, vill de ju. Så att, jag menar, det handlar om att liksom komprimera så mycket som möjligt och sen så kanske en vecka emellan innan vi flyttar till nästa världsdel så att säga. Då är vi automatiskt bara där inne i slutet av januari. Och det är ju F1 sagt att de inte är helt oävna till att köra säsongen kanske redan eller hela vägen in i februari. Men det finns ju en logik här då att man alltid har tänkt sig att okay, vi ska genomföra race på så många olika banor som möjligt. Och det börjar jag tänka så här, det kanske börjar bli lite kärvt. För att det handlar ju återigen då att vi ska flytta typ 2000 pers bara inom F1-organisationen och all media. Sen så ska alla, oavsett då om man har kör med eller utan publik, så blir det ändå liksom, det här kommer bli kärvt helt enkelt. För att med reserestriktioner och allting som kan tänkas finnas vid den tidpunkten. Så att vi kanske är inne i en situation, det här är också bara en hittepågrej, men en tanke i alla fall är att man kanske genomför flera race på samma banor.
Mm. Och det tycker jag är spännande. Och då har det ju naturligtvis då Scott Mitchell, vår kamrat, eller på att säga, vår svenske, brittiske Formel 1-journalist, han körde ju till exempel Silverstone baklänges då, bara för att illustrera hur det skulle se ut. Jag pratade med Rickard Rudell om det igår, han sa att det finns inte en chans, det skulle aldrig funka.
Varför då? Jo, men det är ju för att avvakningszoner och allting sånt där är ju anpassade för ett högervarv, och kör man helt plötsligt vänstervarv. Då, och det kunde man ju se på Scott Mitchells illustration då, som ligger på YouTube tror jag. Det är att och så kommer du in i en kurva och där finns ingen avvakningszon alls, det är en vägg. När du kommer i 300 km i timmen och ska svänga in i kops till exempel, då har du helt plötsligt en vägg på andra sidan, och det är inte okej i säkerhets...
Ja, det är sådana grejer som de måste spara på. Men Erik, måste man köra olika konfigurationer? Kan man inte köra samma bana flera gånger?
Det är klart man kan. Jag menar, jag tror att är man i det läget när det handlar om att genomföra race och att genomföra en säsong, så att det blir en säsong 2020, då tror jag att alla skulle vara med på att göra det. Att man kör tre race på Silverstone, vanliga banan. Absolut. Men jag tror inte att det är önskvärt, såklart.
Om vi har tappat tråden nu, om det händelsevis är så att vi tappade tråden, så finns det en anledning till det. Det ringde nämligen någon.
Ja, men Marcus Eriksson som ringde. Vi jagar honom, för han kommer vara med på F1 på en live på söndag också.
Just
när
det.
Vi kör Bahrains GP 2014. Det var hans tredje F1-race i karriären. Vi gjorde faktiskt, jag var på plats den helgen, och då gjorde vi ett liksom lite behind the scenes-reportage med honom. Hur en fredag såg ut. Och så det reportaget kommer ni få se på söndag. Och sen så efter racet så ska vi ringa upp Marcus igen och få lite hans perspektiv på den tävlingshelgen, men också lite alldeles i början av hans F1-karriär. Det tror jag kan bli intressant.
Som väl var det första som kördes i Twilight där, va? I Bahrain tror jag. Det var väl första gången de hade fått upp lamporna runt banan.
Kan det vara faktiskt.
Om jag minns rätt. Hörru, ska vi återgå till ämnet vi pratade om, nämligen schemat då, och det här med att köra på samma bana flera gånger och köra kanske olika konfigurationer. Vi pratade om att till exempel fler banor i Mellanöstern kan bli aktuella då för att fylla luckor, om man nu behöver komma upp i 15 race då, innan man stänger säsongen 2020, under förutsättning att den kommer igång överhuvudtaget.
Mm. Ja, men exakt. Och det är väl en jättebra idé. Jag tror att det finns ju verkligen nackdelar med det där. Alltså om man tittar på ekonomiska incitamenten för alla som anordnar race, så det är nog ingen på Sandfort som sitter och hurrar över de här tankarna. Men räddas det som räddas kan, tror jag, är en bra premiss att leva efter.
Jo, jag menar, kommer igång. Det kan ju gå riktigt illa för Formel 1, så att jag menar, det gäller att vara lite solidarisk från alla håll och kanter här, även om det låter ju som ett det är inte ett ord man tar i sin mun när man pratar om Formel 1 egentligen.
Men solidaritet?
Nej.
Nej.
Nej, men faktum är att det har gått så långt. Alltså, så man börjar ju känna att alla har ju faktiskt någonting att vinna på att saker och ting lever vidare. Både på kort sikt och på lång sikt. Och det är det som jag tror är förnuftet. För en gångs skull så kommer förnuftet att vinna på något sätt.
Ja, jag tror liksom någonstans när man väl sätter igång så är det så här, ja, nu gör vi det bästa vi kan av det. Och jag tror att maken till följsamma effektiv har vi aldrig sett och kommer aldrig få se igen efter det här.
Och det leder oss in faktiskt på nästa ämne, Erik, som är egentligen på samma tema, nämligen det här med krisen och krisens efterverkningar och flera team som har det jättejobbigt ekonomiskt. Vi vet att McLaren har permitterat personal och Zac Brown har ju uttalat sig och sagt att nu måste man, om vi inte ska tappa 4-5 team i Formel 1, så måste man verkligen jobba hårt nu för att trycka ner budgettaket än mer och vara lite följsam i det avseendet också. Och ur sakfrågeperspektiv, alltså själva sakfrågan håller jag med, rakt upp och ner. Jag kan inte fatta att man la sig på en så hög nivå som man gjorde från början. Men jag är inte dummare än att jag fattar varför sånt här kommer nu. För att ett bättre förhandlingsläge att få ner budgettaket till kanske 100 miljoner dollar har man ju aldrig haft någon gång egentligen. Nej, är jag cynisk nu tycker du?
Jag tror inte att det går att se det på något annat sätt heller. För att, jag menar, och det är det här som vi har pratat hela tiden om, att så här, men de stora tillverkarna på ett sätt så vill de också spendera mindre pengar än liksom de här 3,5-4 miljarderna som spenderar varje år. De vill ju också få ner de pengarna, men de vill ju fortfarande behålla sin competitive edge, så att säga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Transfondelen är att de har mer pengar att spendera, så den vill jag gärna behålla. Men jag tror att beroende på vad som händer liksom längs med den här coronakrisen, så tror jag att de kommer vara mera följsamma i det avseendet också. För att, jag menar, om man tittar, om vi går in i en djup depression eller åtminstone recession, en lågkonjunktur i minsta fall, jag menar, färre personer kommer vara benägna att köpa dyra Mercedesar också, vilket gör att, ja, men de behöver också spara pengar kanske lite mer, även om de inte har liksom samma nöd som ett Williams har till exempel, så finns det också en poäng för dem att spendera mindre pengar. Och jag menar, jag tror att ett sånt bilmärke som Renault har vi pratat om, att de är liksom lite så här shaky huruvida de kommer stanna kvar i Formel 1 långsiktigt. Men kan Cyril gå till ledningen på Renault och säga så här, nej men kolla, nu har vi liksom gemensamt gått och sänkt kostnaderna som vi faktiskt behöver spendera på det. Ja, men det kan ju bara vara positivt för ett Renault i det långa loppet också.
Absolut, jag är helt enig med det där. Och ja, jag vet, det är väl en gammal diskussion där som vi har haft förr, vet jag, när vi har pratat om det här med tillverkare och fabriksteam och huruvida det är bra med fabriksteam eller inte, eller om vi ska ha bara... Man kommer tillbaka lite grann till det här, att det är ju egentligen roligare om vi hade ett Jordan, ett McLaren, ett Williams som är konkurrenskraftiga. Problemet är att konkurrenskraft kostar pengar och det har skenat så fruktansvärt mycket idag, så att idag kostar det 4 miljarder minst att bli världsmästare, kort och gott. Mm. Och det är orimligt, va? Det ska inte kosta mer än 1 miljard. Och om man la det här budgettaket på en nivå där man vet att alla skulle kunna nå taket, så blir ju den som är smartast och gör mest och bästa lösningen för pengarna den som blir världsmästare i slutändan och kanske skaffar sig rätt förare och hela den biten. Mm. Men så som situationen är nu och så som den har blivit och de pengar som har spenderats de senaste åren, är ju, det håller ju inte. Nej. Utan nu men återigen, alltså, det är ju så lätt att ramla in i någon diskussion som man, om man hade haft den för 1,5 år sedan, aldrig hade haft den här uppfattningen i. Och det, jag vill inte vara den, känner jag, som hoppar på bandvagnen nu, att nu ska vi trycka ner alla kostnader för att vi ska ta chansen nu, för att det är ett läge i världen där det är som det är. Men rent förnuftsmässigt så går det åt för mycket pengar för att bli världsmästare i Formel 1.
Ja, men och det kanske krävs nu. Jag menar, det är inte fråga om vad man vill, eller, utan det är att behålla team, behålla ens Formel 1. Jag menar, det är ett börsbolag, men jag menar, det går inte bra för Formel 1 nu eftersom de inte tävlar. Så att jag tror att liksom alla incitament att liksom få igång det och dessutom då spara pengar, vilket man faktiskt gör då. De har redan fördröjt jag menar, det här 2021-reglementet är numera 2022. Det pratas till och med om att det skulle bli 2023, bara så att ge extra tid då för att få teamen att komma på fötter. Men sen så vad gäller det här fabriksteam kontra privatteam, då kan man ju göra det som en tankenöt bara. Om nu Mercedes, Ferrari och Red Bull som vill behålla sin konkurrensfördel för att de kan spendera mer pengar, då kan man ju fråga sig att är ett Mercedes viktigare för Formel 1 än 4 privatteam, McLaren, Williams, Haas, Racing Point. Om de försvinner, ja, men det är inte bra för Mercedes heller.
Då finns det ju ingen för Mercedes att tävla mot.
Nej, och då blir det problematiskt i andra änden. Liksom. Så att jag tror att, jag hoppas nu i alla fall att, och mycket talar för det i alla fall, att det finns den där solidariteten inom Formel 1 nu. Även om folk är fortfarande liksom pirajor. För det är ju det. Men lite mer att han, lite mindre benägna att hugga varandra i ryggen i alla fall.
Visst är det så. Och sen är det väl så här att jag tror att även fabriksteamen är ju inte roade av att spendera de här 4 miljarderna. Det är klart att Toto Wolff, Christian Horner, Cyril Abitbol och allt vad de nu heter, Mattia Binotto, de är ju superglada att få en fet budget i sina Formel 1-stall. Och de är i vissa fall delägare i respektive Formel 1-stall också. Så de har kickback på alltihopa. Va? Men stormärket som skjuter i en del av pengarna, eller rätt mycket del av pengarna, de är ju inte roade av att det kostar för mycket. Jag menar, om Mercedes moderbolag måste gå in och täcka upp 20% varje år till exempel hela tiden. Det är ju pengar som de kan ha större nytta av någon annanstans på ett sätt. Det är ju bättre att de här teamen blir bärande av sig själva. Man jämnar ut utbetalningarna från allt det där som vi har tjatat om och pratat om så himla länge. Och sen att man lägger ett budgettak som är på en rimlig nivå. Och sen så inte exkluderar en massa dyra grejer utan verkligen bakar in allting så att det verkligen blir ett kostnadstak också på riktigt. Va? Förstår du vad jag menar?
Mm, absolut.
Ja, allt det här lär ju utkristallisera sig vad det lider. Men jag är rädd för att det är inte utan anledning som Zac Brown säger det han säger. Det finns team som är på fallrepet just nu, va? Och jag menar, en sån som Jean Haas, hur tänker han egentligen, och hur går det för Claire Williams när hon tittar i böckerna och ser hur kassaflödet ser ut och all den personal man har, va? Jag menar, Zac Brown i själv, han har ju så starkt ägarskap så att där känns det lugnt på något sätt, va? Men för de teamen under där så är det nog lite tuffare. Och bland fabriksteamen så är det väl den som sitter sämst till för närvarande då med världsläget som är väl Renault, skulle jag gissa i alla fall.
Men allt beror ju på hur lång tid det här tar. Det är ju det som är huvudsaken.
Och det kan ju bli väldiga falluckor när det väl startar, och precis som vi var inne på då med kalender och sådana grejer också, att det verkligen bara säger pang boom och så är det full gas. Ja, ska vi avsluta den diskussionen tycker du?
Absolut.
Vilken bra idé. Jaha Erik, vi fortsätter här i Viasat Motors F1-podd. Nu ska vi prata om det som kanske är det hetaste som finns just nu. Nämligen det här med simracing.
Det enda som finns just nu faktiskt.
Ja, det är också. Det är både det enda och det hetaste som finns för närvarande. Och vi pratar alltså simracing då. Och det som har hamnat väldigt mycket på agendan för många, det är ju att skaffa sig grejer så att man kan köra. Och det är ju framförallt racerförarna själva nu som hamnar i det läget att de måste börja skaffa bra simulator kapacitet och utrustning då för att kunna vara med i de här racen som de kör. Men det har ju också attraherat intresse från alla andra också, tror jag, förutom de som är mer eller mindre invigda i det här sedan tidigare. Därför har vi bjudit in en gäst idag, Kim Ormark. Du är PR-manager på Fanatec då, eller Fanatec, jag vet inte riktigt hur man uttalar.
Fanatec eller Fanatec, det spelar inte ingen roll, säger vår vd själv, utan det är lite vad man vill.
Det funkar i alla fall. Och det är ett av märkena som man ser frekvent nu då, att folk använder Fanatec. Sen finns det ju massa andra märken också såklart. Det är väl viktigt att påtala. Erik, han har ju köpt sig Trustmaster. Så Kim är redan på kant där med Erik. De har knappt börjat den här intervjun förrän du är tjur. Eller hur, Kim?
Så är det ju. Och det är klart att när det kommer till hårdvara överlag så finns det oftast massor av alternativ att välja på oavsett vilken typ av grejer man kollar på.
Erik, när du köpte dina grejer, vad var det som fick dig att välja som du gjorde? Kan du berätta vad du har till att börja med?
Ja, jag köpte en Playseat Challenge och det är för att man kan fälla ihop den. Jag ska inte säga att jag bor trångt, men det är andra i familjen som kanske inte är helt överförtjusta över att fylla ett helt rum.
Men de går ju byta ut.
Ja, jo, det gör ju det faktiskt.
Nej, jag skojar bara.
Men jag är inte så sugen just nu. Det är karantän och sånt där. Jag vill inte träffa nya människor.
Nej, jag fattar precis.
Exakt. Nej, men så jag köpte en sån stol och sen så köpte jag Thrustmaster T300. Någonting sånt heter det. Och det är en Ferrari-ratt i Alcantara. Och det var det som jag tyckte att så här, Alcantara, det är coolt. Så det var bara fåfänga av varför jag valde den istället. Det fanns billigare alternativ, motsvarande som jag förstod det, men jag ville att det skulle se snyggt ut helt enkelt. Men det är ju lite också för att jag skulle köra på PlayStation. Jag har ingen dator eller någonting sånt där. Men det som jag förstår är att sen kan man ju gå upp hur mycket som helst. Hur är det där, Kim?
Ja, egentligen så det finns ju inget stopp på det här om man är redo att lägga ut allt man har lyckats spara ihop under hela livet. Men det går ju att bygga sig en rigg från liksom nästan ingenting upp till vad som helst. Beroende på vilken nivå man vill lägga sig på och vad syftet egentligen, vad slutsyftet med den här simriggen som man bygger är.
Men Erik, ska vi göra så att vi kommer fram till tre olika personer, tre fingerade personer. En som är typ tar fram PS4 en till två gånger i månaden.
Sen tar vi fram
det är du. Sen tar vi en person som vi säger viger en hel dag i veckan. Kanske sitter 5-6 timmar på lördagen och bara tokkör och nöter och är med i en mindre community i alla fall. Och sen har vi då personen som spenderar 2-3 timmar varje dag i sin simulator. Och så försöker vi utrusta de här tre då på ett rimligt sätt. Vad pratar vi om för prisklasser då? Vi börjar med nummer ett så att säga då.
Går du på nummer ett och bara gör liksom spontan racing, kanske inte är ute efter realismen eller ute efter liksom den feedbacken som du får av en riktig bil, då kan du ju komma undan för kanske 2-2,5 tusen genom att bara köpa en ratt som du kan fästa på ett skrivbord framför en datorskärm eller någonting. Det behöver liksom inte vara mer avancerat än så.
Och tillhörande pedaler då?
I den instegsmodellen så brukar det vara ett komplett paket.
Okej, då får man ratt och pedaler
det
i en kartong så att säga. Okej, det är det du har, Erik.
Precis. Så 2,5-3 tusen kronor kanske. Då är det bara plug and play egentligen. Då är du redo att sätta igång och race. Och ett spel då, givetvis. Men då är det bara att köra igång. Och så kan du tävla.
Och enligt din uppfattning då, Kim, är det bra grejer? Får man bra grejer då? Eller får man vad man betalar för?
Nej, för de absolut billigaste instegspaketen, det är fortfarande hyfsade grejer att köra bil med. Helt klart. Absolut. Det man brukar särskilja på, det finns ju tre olika tekniker man använder när man bygger de här rattarna. Och det är hur själva motorn funkar, eller vad det är som driver själva kringlan. Och på de billigare modellerna, då drivs det av remmar oftast. Går du upp ett steg så har du kugghjul, och så sista steget är ju liksom en elektrisk motor som hanterar force feedbacken. Problemet med de här billigare modellerna är att den här remmen den slits ju med tiden. Den blir ju sämre och sämre, du får sämre liksom spänning i den här remmen ju mer du använder ratten, och till slut så kommer du inte ha någon, den kommer liksom inte reagera på det du gör riktigt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men är den utbytbar då, eller måste man kassera grejerna?
Ja, är du, det beror på vilken nivå av do it yourself du är.
Okej, men det är inte så att den är gjord för att öppna och så bara hänger du på en ny rem, typ nej. Som en skivspelare nej. Som är remdriven. Då bara lyfter man på tallriken nej. Och så sätter man dit en ny rem och så fungerar den bra igen. Och det ska man ju ha med sig då kan... när man köper en sån här instegsgrej då.
Ja, men det, för den personen då som gör den passracingen som vi pratar om, för den människan håller ju den här ganska länge ändå då. Mm.
För det var lite, jag gjorde mina efterforskningar ändå och jag hade ju en väldigt begränsad budget för det här då. Då var det just det här med kugg, att det kunde låta lite mer. Därför var det, eller var det någon som sa det i alla fall, att kuggarna gör att själva rattrörelserna kan, eller force feedbacken låter lite. Och därför var det remdrift som jag valde då.
Det stämmer. Problemet med remdrift ur liksom ett mer professionellt perspektiv, det är att den här remmen motverkar ju hela tiden dina rörelser, så att de blir inte så exakta och direkta som de borde bli, för den här remmen försöker alltid dra ratten tillbaka från det hållet du drar den åt. Det är därför då du ser aldrig remdrivna rattar användas i riktiga tävlingar till exempel, för att de har så pass mycket inverkan på den faktiska körningen att det är inte hållbart liksom.
Och det är faktiskt någonting, när jag körde någon bil på Laguna Seca utan ABS eller servo. Jag menar, då satt min sexåring i mitt knä. Alltså han höll på att tappa händerna i stort sett. Alltså,
för att han åker med runt. Liksom.
Ja, men det var nästan så. Alltså, så han liksom skrek ju för att han skulle försöka hålla emot. Och det är kanske inte så verkligt på ett sätt.
Men hur upplever du då, Erik, nu när du har kört in lite grann då? Är du nöjd med vad du har köpt? Instegsmodellen, om vi kan kalla den det. Jag vet att det är många som använder det du har och kör väldigt frekvent också.
Mm. Ja, men jag tycker att, men sen så vore det ju kul att liksom prova någonting. Det är ju lite det där materialsportsgrejen. Man fattar ju att det är det som det handlar om här också. Att om man, jag menar, jag hade inte sagt nej. Hade jag haft 100 000 över så hade jag gärna haft, du vet, Marcus Eriksson eller Felix Rosenqvist riggar. Liksom. Men det är ju just att sett till vad jag tror att jag kommer göra med den. Att jag ville prova det här, prova att köra. Sen så är det mycket möjligt att jag kommer uppdatera om jag verkligen blir biten. Liksom.
Men du är inte besviken när du nu så här långt?
Nej, det tycker jag inte. Men jag har ingenting att jämföra med riktigt.
Nej, men du struntar i det. Utan bara så här, okej, det här kostade si och så många tusen och så sätter du ner och kör. Då kan man ju komma hem och känna att det här var ju helt kass. Eller det här funkar ju faktiskt helt okej.
Okay. Mm. Ja, absolut.
Men för att tillägga där, det går ju helt utmärkt att spela de flesta racingspelen idag med en vanlig handkontroll också. Om man inte ens vill ta steget upp till ratt och pedal. Och fortfarande kunna prestera ganska bra. Jag tror att det finns vissa världsrekordstider idag som är gjorda med handkontroll.
Det är coolt
ändå. Så att det går ju också. Men bara uppgradera från handkontrollen till instegsmodellen på ratt gör ju natt och dag i att det känns som att du faktiskt kör någonting på riktigt. Det är ju jättestor skillnad såklart.
Men ärligt talat så har jag kört rallyspelet Dirt. Det har jag haft länge och det har jag kört på handkontroll. Och jag liksom på lättaste... alltså lättaste motståndet, då har jag kommit som kanske bäst 8 på en sträcka eller någonting sånt där, för att det är så sjukt svårt. Men här helt plötsligt så kom jag har inte vunnit en sträcka än, men jag kom 2 och det var ratten. För det, helt plötsligt så där upplevde jag faktiskt att här är, nu är inte jag kört rally så att det liksom stör, men det kändes som att så här, det här, nu var en helt annan grej att kontrollera i rally. Och sen på bana, då tror jag fortfarande att jag kanske snabbare egentligen på en handkontroll, men det är för att jag är van vid det.
Okej, okay, då kommer vi till nästa person då. Den här som är lite mera intresserad av att köra racingspel har kanske till exempel då använder datorn då som har lite bättre grafik än PS1 och hela den grejen och kör en 2-3 timmar, 4 timmar på lördagen kanske, verkligen går in för det, stänger dörren och glömmer familjen och liksom går och gör det en dag i veckan. Det är hans grej så att säga. Vad är vi uppe i då för summor tycker du, Kim, när vi liksom, och vad är det för grejer man ska ha när man är den typen av person?
Den här personen då gissar jag på kanske är också intresserad av att sitta i en cockpit liknande lösning och inte bara sitta framför datorn eller framför tvn. Och då skenar ju priserna ganska mycket direkt när du ska börja bygga någon faktiskt rigg och sätta grejer på. Men om vi bara ser till själva hårdvaran så kan du ju då, om du går upp ett steg från de här, om vi säger 2 500 på första steget, så kanske du lägger 7000 kronor på en vettig bas i det andra steget. Och här börjar det då bli viktigt att kolla på fler tillbehör än bara ratten och de pedalerna som ingår. För här kan du ju då kanske uppgradera pedalerna separat, hitta ett par bättre pedaler men ändå behålla en mer basic kringla och bas. Sen kanske du ska lägga till en handbroms. Om du kör till exempel då, som Erik var inne på, Dirt Rally. Det krävs ju en handbroms när du kör rally. Till skillnad från om du kör Formula 1 till exempel. Så att andra personen, för ungefär 10 000 kronor någonstans kan du ju bygga en ordentligt bra rigg. Som du också då kan kanske börja tävla med om du skulle vara intresserad av att liksom komma in i den svängen.
Det är ju ändå hyfsade bra pengar tycker jag.
Som sagt, du kan tävla på Eriks prylar också. Det handlar ju, i grund och botten handlar det om du kan köra eller inte. Sen är ju verktygen där för att hjälpa dig. Men du kan ju tävla med i princip vad som helst, såklart.
Erik?
Och ja, men person nummer 3 då. Det är den som jag tycker är lite så här mest spännande. Liksom de här riktiga proffsen. Och kanske de som vi ser nu som är, ja, men alla Indycar och F1 förare som nu liksom verkligen investerar i det här. För att de vet ju, det är ju som alla andra, att de vet ju inte hur länge det här håller på. Och det är ju någonting som, du vet, när Indycar anordnar de här serierna så gäller det ju verkligen att jag menar, det är ju ära att upprätthålla någonstans för de här förarna. Så de vill ju inte liksom, jag menar, jag tror att alla reseförare är väldigt så här, de vill inte sinka som materialet i alla fall.
Så är det ju. Och här är, när vi kommer upp på de här nivåerna, då handlar det inte så mycket längre om, för att om du har en ratt och ett par pedaler, då kan du köra en bil. Skillnaderna sen kommer ju i detaljerna. Hur mycket feedback får jag ut av den här, hur mycket vibrationer får jag ut när jag går upp på curbsen, hur mycket känner jag det här, hur mycket feedback får jag genom ratten i mina händer. Och eftersom du då sitter i en rigg som oftast då inte har någon form av rörelse, så måste du förlita dig mer på feedbacken du känner i händerna än vad du hade gjort på kanske G-krafter och annat i en riktig bil liksom. Och det är det som särskiljer top-tier-produkterna, det vi kallar för direct drive wheels, alltså direkt drivna motorer. Det är att den kan skicka så pass små signaler genom ratten att du känner när du känner understyrning, du känner överstyrning direkt i händerna. Och då pratar vi liksom kanske 15 000 kronor för en basratt. Och sen kanske 10 000 kronor för själva riggen. Och sen kanske 15 000 kronor till för ett par pedaler. Och sen är du ju uppe liksom i 30-40.
Och sen kommer dator och skärm utanpå det.
Ja, exakt.
Sen kommer dator och skärmar och allt annat runt det också såklart. Så att du, vad ska vi säga? Du kan ju, som sagt, du kan ju gå exakt hur långt du vill egentligen. Det finns ju inget stopp på hur mycket grejer man kan köpa om man verkligen vill.
Och då blir summan 100 000, det blir kanske inte så konstigt då, för den har man ju hört att vissa har investerat i så mycket.
Definitivt.
Och aluminiumriggar och det finns specialbyggda Simla VT1 och sen fanns det något i Sverige som jag inte minns namnet på nu, han blir jättearg på mig nu bara för att jag kan det.
Och nu pratar vi bara konsumentprodukter. Sen har ju till exempel BMW har ju sin simulator och vad den har kostat att bygga det kan ju ingen svara
alltså
på.
De har en för GT-förare och så. Jag satt i en grej, vet du, i på Le Mans. Porsche har ju sitt hus där. Precis bakom sista chikanen. De hade ju en hel bil som de hade flyttat in. Ja. Jag hoppade alltså in i en RSR-kaross liksom och satt dem och körde. Det var helt omöjligt. Jag kom inte ett varv. Jag var helt oduglig.
Nej. Och de är ju oftast byggda då också för att simulera G-krafter på något sätt. Eller du ska känna kurvorna så du kan liksom göra val baserat på alla känslor, inte bara det du får genom ratten.
Men jag upplevde att den jag satte mig där, den var ju de jättestolta över och superimponerade. Alltså, jag kan inte ens säga att det var nära att köra bil rent känslomässigt. Nej.
Det är ju svårt att simulera G-kraft, såklart. Du behöver ju hastighet för att känna den, och det får du ju inte när du sitter still, hur mycket man än vill.
Men
det går ju också, det är mycket rallyspel framförallt, men mycket racingspel som körs i VR, virtuell verklighet. Och där upplever man ju, eller i alla fall jag, negativ effekt, för du vill känna G-kraften. Jag vill ju känna när jag kommer i en kurva i 160 km/h. Om du gör inte det, men du ser att du gör det, vilket blir jättemärkligt för hela kroppen att uppleva den biten. Så att, jag vet inte, till slut kanske man kan lösa att du får känsla av G-kraft på något sätt, men
fascinerande värld.
Men det är just det där med VR, för det har jag ändå reflekterat över när jag sett alla som sitter och kör här på, som proffs då, att VR borde ju vara ett jättebra komplement då, för att då kan du liksom vrida på huvudet och du får en helt annan grej. Men när jag provade det är en kollega till mig och Janne, en redigerare som heter Jimmy, som har sån här Oculus headset, och jag var hemma hos honom och provade det, och då upplevde jag att det är mycket, mycket, mycket svårare att köra fort, för just av den anledningen som du nämnde, Kim, för att det var liksom, allt var där men inte rumpan. Och det är det som jag tycker är svårt, bara med mina grejer att köra också, att allting är ju ögon, det är ju ingenting annat. Och sen så ratt.
Det är ju en vanlig sak.
Erik hade ju någon teori där om att det är därför de som kör behöver så himla många varv. De sitter och kör så 200 varv innan de börjar hitta rätt med bromspunkter, hur mycket man ska styra och allt upp på det här, att det krävs mer. Jag menar, normalt säger vi att en förare behöver kanske 10 varv för att veta exakt vad han ska bromsa och hitta spår även på ny bana, men de behöver bra många fler när man sätter sin simulator. Håller du med om det?
Definitivt. Ja, det håller jag absolut med om. Som sagt, för du måste förlita dig på färre sinnen när du kör virtuellt än vad du gör på riktigt. Och det är därför också man säger att just F1 och simulerad bilracing är mer lika varann än vad rally och simulerad bilracing är. För att F1, eller Formel 1 då, även om det är extrema G-krafter där, så är det också väldigt mycket visuell bromspunkter och sånt. Mycket visuell feedback i riktig F1 på samma sätt som det är i virtuell F1.
Ja, i rally behöver man mer känna bilen och känna greppet och ha lite mer hel.
I rally vill du alltid ligga på gränsen. Du vill känna när bakhjulen håller på att gå ner i det där diket. När du känner det är då du vet att du ska fortsätta. Den känslan tappar man ju lite i en simulator, såklart.
Men jag tänkte på det, apropå det du sa, Janne, där, att jag hörde en intervju med Sebastian Bourdais, som är ju en av de här som i IndyCar som nu har liksom investerat i lite sim racing grejer. Han sitter inne i Kia-stol, men han har fan tech ratt och...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pedaler vet jag. Det nämnde han i alla fall. Och han sa ju det att han uppskattade att han behövde 2 timmar per tiondel. Alltså i minskad varvtid. Och det är inte alls så det är
i verkligheten nu.
På riktigt så att säga. För att man måste liksom bara nöta och lägga tusentals varv och som man sa 20 000 krascher också för att liksom hitta var gränserna går.
Men sen uppfattar jag också att det är en läggningsfråga hos var och varannan individ, vem som anpassar sig snabbast till där. Att det är liksom, och en generationsfråga också givetvis. Både är ju en av de äldre 40 plus. Och så kommer grabbarna som är 25 och kanske har, jag menar, ta den här Sage Karam som är IndyCar som leder varenda race de kör. Vilket han inte gör i verkligheten. Men hänger väl ihop med att han har gnuggat mycket såklart och fått den här erfarenheten som man behöver. Du, jag är nyfiken. Hur mycket kör du själv, Kim?
Så mycket jag hinner.
Och det är ungefär. Ja, är du ett, egentligen. Två eller tre gubben?
Jag är nog
1,5.
Jag är nog två gubbar. Jag har lite samma problem som Erik. Det är det här att jag min person som jag delar hem med vill inte att jag ska ha grejer uppsatta överallt som nej, men jag skulle nog säga att jag är två gubben i så fall. Jag kanske spelar idag 10 timmar i veckan kanske eller någonting i simulator liksom. Sen är det ju en helt annan sak att jobba med det, för att vi har ju simulatorer uppsatta på kontoret också såklart. Så att det blir en annan grej såklart.
Nyfiken på en sak till, Kim, när vi pratar om det. Kim Ormark, alltså, som är PR-chef på Fanatec, ett av märkena som gör racing-simulatorer. Hur hårt trycker er på er just nu? Det känns ju som att alla ska ha nu och alla ska ha det på en gång.
Extremt. Det har varit extremt tryckt den senaste månaden kanske. När det här tog fart på coronakrisen då tog fart på allvar. Det har ju exploderat, och när F1 då beslöt sig för att köra sina halvofficiella race kan vi kalla dem virtuellt, så har ju trycket ökat ännu mer. Vi är ju sin tidigare officiell supplier på F1s e-sport del har varit det förra året och är det i år också. Men nu vi skickade grejer till Bottas i fredags. Fler och fler F1-förare vill ansluta sig till det här. Och det funkar ju så att ser du Bottas eller Hamilton Lewis köra produkter, så säljer de produkterna också. Det är så världen fungerar. Så vi har haft ett extremt tryck, och vilket då är svårt eftersom hela världen står i princip still. Det är svårt att få in grejer, det är svårt att få ut grejer och allt påverkas. Men man kan ju säga att virtuell racing har ju aldrig varit så stort som det är nu. Och sen kommer det ju fejda bort lite grann igen som, och komma tillbaka kanske till någon sorts normal status. Men det känns ändå som att många har fått upp ögonen på att den här scenen faktiskt existerar också. Vilket jag tycker är extremt roligt. För det är en stor scen i grunden.
Hur stor är hela industrin? Alltså, jag menar, du behöver inte ta liksom innan och efter, men liksom generellt sett.
Det är svårt att säga. Den är ju så uppdelad också, precis som riktig motorsport är. Du har ju F1-serien, du har IndyCaren, du har NASCAren, du har rally-scenen. Det är liksom, det är så brett och stort. Men kollar man på siffror på Twitch och så här, då ser man ju att racing kanske är femte störst på de spelgenrerna som streamas. Och då är det ju främst typ iRacing och de här ligorna. Det finns ju riktiga e-sportsligor som det tävlas i året om. Liksom.
Och förklara för mig då, det är plattformar som man ansluter till med sin utrustning.
Ja, precis. iRacing är då ett spel.
Och det kräver dator, eller?
iRacing är PC-specifikt, ja. Och där kör det ju så att du är inne och tävlar, du kvalificerar till olika tävlingar. Du måste köra på ett visst sätt för att få din licens, för att behålla din licens. Och sen kan du bli rekryterad av lag, få riktiga kontrakt där du tjänar pengar på att köra virtuell racing.
Det är coolt ju.
Ja, men jag är på väg dit, känner
du, jag. Man är som en gammal, man känner sig som en gammal dinosaurie som har precis vaknat upp 2020. Så här, vad håller folk på att köra i virtuell värld också? Man kan tjäna pengar på det. Det är lite fascinerande i och för sig att man... Men det säger väl mer om att man är gammal än någonting annat kanske.
Det är det som är så kul att se nu också. I gårdagens race när de körde Melbourne i F1, då hade de en profil med sig som heter Jimmy Broadbent, som är jättestor simracingförare, bara simracing. Och så hade de ju Charles Leclerc från Ferrari. Och Leclerc vann ju hela.
Han var tämligen överlägsen också. Jag kollade faktiskt i morse på det. Och Jimmy Broadbent kör ju, och alla kör ju likadana bilar där, ska vi säga. Det är alltså det är bara färgerna som skiljer. Och om Broadbent då ligger och gnuggar jämnt, och Charles Leclerc kanske har, han har säkert tränat en del också, men han vann ganska övertygande. Och jag tycker det var många andra som var bra också, ärligt talat. Hans brorsa, Arthur.
Definitivt.
Vad hade vi mer som var med där framme? Ja, George Russell och så vidare.
Russell var... Precis. Och det visar ju på att även om det är såklart jättestora skillnader på simulerad racing och riktig racing, så är ju grundprinciperna där. om Charles Leclerc kan vinna över någon som kanske bara spenderar tid.
Men vet du vad, vi kan också se en sån som Jenson Button då, som har passerat bäst före och har slutat, eller sin aktiva Formel 1-karriär. Han hade det betydligt tuffare. Mm. Kan man också se då, jämfört med de unga killarna då, Leclerc och Russell som såklart är bara 20 och något, va, som förmodligen har kört mycket spel ändå hemma. Och har, jag menar, ta såklart Max Verstappen och Lando Norris som är superprofiler i den här världen, som ligger och gnuggar jämt, mm-hmm, och har ju, jag tror att de har stor nytta av det. På vissa sätt.
Det också.
Erik, vi vet ju att Felix Rosenqvist var inne på att det är vissa grejer i simracingen som man inte kan applicera i den vanliga racingen och vice versa givetvis. Och det kan bli, definitivt, ett litet problem.
Mm. Mm. Jo, absolut. Men att det finns skillnader, det är ju bara naturligt, och det är ju inget fel med det. Det är ju två olika sporter, så att säga, i slutändan.
Ja, jag tänker mer för proffsen då, så att säga, som använder det här. Men Marcus Ericsson till exempel var inne på att det finns ju många andra moment som man kan träna på. Erik, jag tänker på kvala till exempel, eller race-situationer och allt det nu.
Ja, men, som inte kanske har mer liksom direkt körning, utan det är mer så här fokus, och okay, nu ska jag sätta upp ett varv, att det liksom, och även om det inte går att applicera på hans IndyCar sen ute på banan, så är det ändå liksom ett mindset någonstans som ska till. Och sen så just så här, pit in, pit out och sådana där saker som jag tror inte alls att det är fel, alltså att gnugga det. Sen så är det väl den här grejen också som jag tycker kanske det roligaste är, när jag upptäckte det här tack vare liksom hur världen ser ut just nu, är att man är ju väldigt sugen på att komma ut och köra på banor på riktigt. Det har ju liksom varit, det är väl både min och din ambition någonstans, att vi jobbar med det här igen, men helst så skulle vi nog,
vi hade nog gärna
sitta och köra racerbil. Ja, exakt. Men det här är faktiskt ett så här, jag tänker för, jag säger inte just min son, men liksom för kids att komma i kontakt med att köra racerbil, det är ju, definitivt, otroligt stor skillnad att kunna lägga 10 000 på en rigg och få prova på det och kanske ta steget in i karting därifrån, än att liksom direkt börja lägga kanske 100 000 som krävs för att köra en go-kart-säsong i minsta fall.
Absolut. Mm. Och jämför man simulator racing idag med för 10 år sedan, så har det hänt extrema saker, och det kommer ju bara fortsätta utvecklas också, såklart. Och ju mer avancerade de här fysikmotorerna blir som man bygger, desto närmare racing kommer alltid komma.
Säg till mig nu, Kim, har Lewis Hamilton hört av sig?
Inte till mig.
Nej, okay. Men han har hört av sig till någon?
Det finns goda möjligheter för det. Jag sitter ju och drömmer om den dagen där vi har ett fullsatt virtuellt F1-lopp med alla 20 förare.
Det vore rätt cool, jag håller med dig.
Jag hoppas att de hinner göra det innan. Jag vill ju som alla andra, jag vill ju se riktiga Formel 1. Jag vill ju bara att det ska dra igång. Men jag hoppas att vi får se det här innan augusti, eller nu när vi tror att det startar.
Supercool. Roligt att få den här insikten, Kim Ormark på Fanatec, som berättar för oss. Och du är ju expert på området. Det är ju definitivt inte jag, och kanske inte heller Erik Stenborg. Superkul att du var med oss i vilket fall som helst. Vi kämpar på. Om vi skulle välja någon plattform att köra mot varandra då, så här online, jag och Erik, vilken skulle vi välja? Vilken ska vi välja?
I typ spel?
Ja, om vi, något. Är det PS och Formel 1-spelet som är enklast?
Vad vill ni köra för racing, Erik, är ju frågan.
Vad är du sämst på?
jag tror att vi har satt mot oss Formel 1-podd måste fokusera på Formel 1.
Ja, okej. Okay. Cool. Ja.
Då är det F1 2019, det officiellt licensierade spelet.
Mm. Och PS, PC spelar en roll? Och de, nej, går att köra online inte, oavsett vilken man använder?
Nej, ni måste använda, om ni vill tävla med tider mot varandra, då måste, okay, ni använda, cool, samma. Eller om ni vill vara på samma bana. Liksom.
Vi får nog ordna en liten serie med våra lyssnare. Vad tror du, Erik?
Ja, på något vis måste det här ske.
Ja. Kim, du får också vara med då.
Ja, vad snällt.
Hörrni, kul som sagt. Tack snälla, Kim, för att du var med.
Tack för att jag fick vara med och prata lite.
Jag känner mer och mer, ju mer man tänker på det här med simracing och hur kul det faktiskt är. Det jag behöver dock är lite tid, mer tid. Att jag behöver liksom behålla mina barn i barnomsorg så att jag kan sitta på dagen och köra istället, för det är det jag,
du behöver bli killen nummer två.
Exakt. Och sen så behöver jag massor av mer pengar så att jag kan uppdatera mina grejer lite. Och så behöver jag också flytta, tror jag, tyvärr, för att få ett eget garage i alla fall så att jag kan stoppa in där.
Det är inte så att ditt företag behöver ett kontor, eller?
Nu snackar vi alltså. Det här var ju Det här öppnade upp väldigt stora möjligheter, känner jag.
Jag menar, tänk dig att gå till jobbet. Erik har aldrig börjat så tidigt på jobbet någon gång egentligen. Och aldrig kommit hem så sent på dagarna någon gång.
Ja, men jag,
familjen funderar.
Jag kan till och med tänka mig att gå. Men så länge jag får koncentrerad körtid. Då behöver jag, alltså jag tror fortfarande inte att jag kommer köra 10 timmar om dagen. Det räcker med 5.
Ja, exakt. Men du behöver fortfarande gå tidigt, för du har ju annat att göra också.
Ja, men det löser sig. Det får du fixa. Känner jag.
Ja. Så är det. Ja. Ja, spännande det här, tycker jag, med simracing i alla fall. Och vi, vet du vad? Vi får ju försöka hitta på något sätt att vi kan tävla mot varandra, eller hur? Som vi var inne på. Vi hittar någon plattform och kanske kan få vi kanske kan lägga någon sån här hotlaps-lista eller någonting, och så får man skicka in sina hotlaps, får vi se om vi kan redovisa något.
Kanske någon lyssnare som kan hjälpa oss.
Vem vet, hörru? Jag tror det. Jag är rätt säker på det.
Ja. Men du, vi återkommer om det kanske nästa vecka när vi har hunnit snacka upp oss lite. För det är ett svårt sånt här att ta det här från höften, tycker jag.
Exakt. Men vi har ju tid att pyssla med sånt här nu, så att det ska nog ordna till sig på något sätt. Nu ska jag ut cykla, så nu tänker inte jag prata om det längre.
Nej, det var bra det. Men vi ses, vi hörs nästa vecka, och vi ses på söndag 15.30 på Viasat Motor och Viaplay Sport F1-depån live. Duel in the desert.
Det är svårt att säga allt det där.
Ja, det är det, men vi kommer hålla på med det här ett tag, så att det kommer sätta sig det också.
Men jag behövde några försök innan jag fick till trailern igår.
Ah, yes.
Ja, så är det. Ha det gott. Hej.